till Förnyarna. Hej, Anna Branten.
Det gjorde du redan då. Det jag tänkte vi inte skulle göra.
Skulle jag inte säga så?
Det spelar ingen roll.
Vi tänkte förnya oss lite och så gjorde jag samma sak igen. Och så tycker Anna att vi inte
Förnyarna
ska göra det.
Förnyarna måste
så.
Förnya sig. Jag tänker vi bara kastar oss in i det vi ska prata om nu. Time is of essence, Isabel. Man kan inte...
Yes.
Människor orkar inte höra våra inledningar om och om igen.
Nej, för nu finns det ytterligare sociala medier att hänga på och saker härifrån. Som ska...
Precis.
Okej, men då går vi direkt på kärnan. Mm. Alltså, jag har tänkt ganska mycket på influencers roll och kvinnligt entreprenörskap blandat med skönhetsindustrin. Alltså det är en liten sån soppa som jag skulle reda ut idag. Om det går
det
för
går för sig. Det låter jättespännande.
Ja, alltså det här har jag tänkt på ganska länge. Och vi har faktiskt varit inne och pratat om det här lite tidigare. Som vi alltid gör. Men allting går ju in och ut på något sätt i ett flow när man pratar om saker. Så att det kommer ju tillbaka. Inte så konstigt. Men jag var inne på Frida Ramstedt som driver bloggen Trendenser. Som är ju typ Sveriges största inredningsblogg och har varit väldigt länge. Hon tipsade om ett avsnitt av Plånboken på P1, tror jag, va? Som handlade om konsumtionslån och så vidare. Och drog lite länken till influencers, att vi behöver se vår roll i det här, skrev hon. Och att många unga fastnar i det. Och då hade hon en bild, och den har jag också sett förut, men den är ju bra liksom. We spend money that we don't have on things we don't need to impress people we do not care about. Eller who do not care. Och det stämmer ju liksom ganska bra. Och sen så blev det ett ganska spännande diskussion i kommentarsfältet på den här bloggen som pratade då om influencers roll och kvinnor och vad vi förmedlar och så vidare på de här bloggarna och så vidare. Och då har jag tänkt ganska mycket på att när bloggar och sånt kom, jag säger bloggar nu, men det kan vara någon på Instagram, det kan egentligen vara någon som twittrar, men influencers och bloggar blev stora. Alltså de första kom kanske för 14 år sedan, 14, säg 10-14 år sedan. Då var ju de ett slags, det blev ju en reaktion mot tidningarna som man kände att de var köpta. Alltså att modetidningar och inredningstidningar och sånt visade prylar som var sponsrade. Mm. Eller tv-program. Alltså Äntligen Hemma och så vidare. Det är ju också spons. Liksom. Alltså så här, det var ju det vi fick visa upp ibland i vissa avsnitt när vi gjorde. Då var det så här, jag kan inte välja vilken soffa jag vill. Utan det måste vara från det här eller det här företaget. Och så funkade det ju. Och då kände man ju så här, gud, det var en frisk fläkt. För att du som privatperson kan ju inte ljuga för mig. Alltså om du tipsar om den här handduken eller kavajen eller kombuchan som kanske inte fanns då. Så tror jag på dig, för du är en privatperson och är mer som mig. Och man kanske tipsade, alltså fortfarande, och även för 10 år sedan när man gick in och köpte en tidning, mode L, som kanske är riktat till så här 20-30-åringar främst. Om man tänker med tanke på hur unga modeller och så vidare är. Men alla grejer var ju så här, Louis Vuitton, 10 000. Du köper en strumpa för så här, 2 000 som ingen hade råd med. Så kom ju influencers in och kanske tipsade om saker som var från H&M.
Ja, precis, det var det jag tänkte. Att om vi benar ut vad det var som gjorde att bloggarna då, eller de här influencersarna, växte fram.
Så svårt att säga.
Är det ens ett ord i plural? Ja, men i alla fall. Så säger vi, eller du, att dels var det på grund av trovärdighet att tidningar och tv och så var köpta. Och sen så säger du nu också att det var på grund av innehåll. Att att de kunde istället visa saker som kanske var mer lättillgängliga eller så vidare. Och sen tänker jag att det tredje spår måste ju också vara det här att internet ju började explodera då och de här liksom sociala interaktionerna och det här relationella, alltså att det blev viktigt att man som läsare plötsligt kunde etablera en platonisk men ändå relation till den som skrev. Alltså L kommer en gång i månaden. Mm. Men här kunde du plötsligt då få inblick i någons liv kanske varje dag eller flera gånger om dagen. Och vad den gjorde och så vidare. Mm. Så det var ett sätt att bli ännu mer inspirerad eller styrd beroende på var man står när man ser det.
Och det blev väl en slags fyrtorn också i att den här masskonsumtionen, nu har jag tyvärr inte exakta siffror men jag kanske kan lägga det sen, men jag tror att vi har 60% och så här, har försäljningen ökat på så här kläder och inredning sen så här 2004 eller något. Alltså vet, man tyckte så här att ja, men det har väl varit mycket hela senaste tiden, men det har så här bara, alltså det har gått banana sista 10-15 åren. Och i det så finns det ju också någonstans att hitta någon som är lite mer som dig. Kanske till längd eller utseende eller smak och stil. Som blir som en slags personal shopper, blev det ju också lite. Alltså så det blev ju convenient, alltså det blev ju enkelt att på något sätt följa en person och då bli lite som den. Alltså,
jag drev ju en webbshop där precis när det drog igång. Och det var ju mitt säkraste sätt att snabbt,
med kläder.
Precis, med kläder. Och det var ju mitt säkraste sätt att nå ut till, alltså få trafik till sajten, var ju att kontakta ett gäng influencers och säga, kolla den här toppen. Om någon skrev om det så kom det ju liksom horder av kvinnor som var intresserade av det ändå.
Mm.
Så att så var det ju definitivt. Precis. Och är säkert i väldigt hög utsträckning fortfarande.
Ja, och man fick ju ett fönster som var mycket, mycket större. Alltså jag har jobbat i butik när jag var yngre. Och det som jag hade på mig sålde ju slut på stört. Så jag kunde ju ta på mig och styla på morgnarna bara grejer som inte var mina, som jag lånade, som man sen kunde kema liksom och sälja vidare. Och då bara sålde ju det. Så här. Alltså för att någon såg det på en. Alltså, och så multiplicerar man det nu med alla läsare och så vidare. Så var ju det jättebra.
Exponentiell utveckling helt enkelt.
Precis. Men det som har varit spännande med det här också tycker jag, det är ju att från traditionella håll så tycker jag att det alltid har varit lite ett hån mot influencers. Alltså lite som så här, ja, de där influencers. Alltså lite som man har fnyst åt det. Håller du med om det?
Absolut. Så är det ju.
Och jag kan ju fortfarande känna när någon kallar mig influencer så är jag så här, men jag är inte riktigt en influencer. Även fast jag kanske påverkar och vill och haft följarskara, både bloggar och annat och så vidare. Men det finns någonting
så här,
är det
män som fnyser? Eller finns det ett könsperspektiv här? Är det fler män som fnyser? Eftersom män också kanske upprätthåller mer av det här mediala, mer traditionella medierna då. Alltså den...
Men det tror jag. Jag tror att det är mer män som fnyser och inte riktigt fattar det. Och jag tror också att det har kunnat bli stort för att hela bloggosfären och så vidare kom i en tid där det inte fanns ett patriarkat som ägde den biten. Alltså så att kvinnor kunde bli stora och har ju blivit mycket större. Just det där, för kvinnor kanske också bättre traditionellt sett på relationsskapande. Mm. Och då har man kunnat forma sig en egen arbetssituation där det inte finns en patriarkal struktur bakom.
Men kan man säga då, att det här är som en värld som har växt fram för kvinnor? För att jag vet ju, eller man vet ju, att det är betydligt fler kvinnor som har Instagram till exempel. Där de flesta influencers verkar idag. Och det är ju betydligt fler kvinnor som följer, och det blir betydligt fler kvinnor som är influencers också. Så att det här är ju på något sätt en framväxande ny marknad då, kan man säga. Där spelreglerna också inte riktigt är traditionella. Och som inte riktigt heller kanske går att helt förstå.
Precis.
Av det traditionella,
businessområdet. Men sen har det ju funnits väldigt mycket pengar, och folk har ju ändå fattat mer och mer, alltså det här sociala medier, vi måste ha en influencer som står för en kampanj eller är med i tv och så vidare och så vidare.
Ja precis, alltså man har ju förstått att det har blivit en marknad som det finns pengar i, för det har man, det kan man ju inte undgå att se, att det har letat sig in massor med pengar, eftersom i stort sett alla av de här gör olika typer av samarbeten för att sen leda leda sina kunder i en viss riktning mot ett företag och så vidare.
Men jag skulle också säga att där råder den gamla marknadslogiken i ett sätt att det är väldigt många som blir utnyttjade. Och den gamla marknadslogiken menar jag med att jag känner att det finns någon slags, jag vet inte om jag vill säga kvinnligt och manligt, men ni liksom att kunna och vilja ta betalt. Att det är väldigt många som blir utnyttjade, väldigt många som gör enorma gratisjobb fortfarande på Instagram och bloggvärlden. Och sen har du några som tjänar enorma pengar. Men det finns ju fortfarande så många som inte tar betalt eller får frågan om så här, kan du lägga upp den här produkten, du får den gratis, och så blir man smickrad och så gör man det, men då sätter man ju också käppar i hjulet för att det ska bli någon slags alltså välbetald bransch för
precis
de flesta, för att man,
finns det till och med,
man lägger sig alldeles för lågt.
Det finns ju till och med en trend av personer som låtsas att de är sponsrade fast de inte är det. Alltså de har aldrig haft en dialog med något företag, men att kunna visa upp då att du är sponsrad av ett skomärke eller vad det kan
olika
vara.
Olika företag.
Blir en maktfaktor och någonting som du vill liksom visa upp. Vilket ju också är väldigt märkligt.
Mm. Ja, men då att bli sponsrad, det är ju någonting som har oerhört högt kapital idag. Bara, jag märker det ibland, alltså mina barn har ju surfat när vi bodde på Bali och nu och är ju skitare. Mm. Och skitkulturen och surfkulturen är ju en sån så här, when you're sponsored liksom, och du tillhör ett team, ett stall av skateboarder och så vidare. Men då har jag ju också märkt att jag har ju träffat då vissa unga kids som blir sponsrade, men som blir så oerhörda krav. De får en bräda som är värd 700 spänn, men du får inte lägga upp någon bild när den brädan inte är på. Du får inte ha någon annat märke på och så vidare. Men man tycker att det är så himla coolt att bli sponsrad för 700 spänn som man gör det. Du vet, man blir lurad. Men det finns någon otrolig, alltså det är så de snackar. Bara, he got sponsored. Han fick det. Och den, alltså så, det är så man pratar. Det är liksom ett kapital som är väldigt intressant. För att det går inte i relation till det arbetet du gör. Ja. I alla fall. Men i det då så har det ju ändå vuxit fram en bransch där det finns vissa som verkligen tjänar jättemycket pengar och som sen också kunna använda deras influencerskapital till att göra andra saker, tjäna pengar på läxtyp, alltså Bianca Ingrosso som nu ju precis sålde Kaja Cosmetic och är ju ekonomiskt oberoende vad jag har förstått idag. Alltså så här, det finns ju flera Kenza, alltså så vidare och så vidare som jag har blivit riktiga företagare och som på något sätt, jag kämpar också för att på något sätt få statutet till att vi är ett riktigt företag. Alltså många kvinnor som jobbar inom influencervärlden är så extremt duktiga. Alltså de är så här en reklambyrå, en försäljningsagent och kändis och ansikte i ett. Det är som så här små vandrande sådana, vad heter, enmansorkestrar, du vet, när man har typ en så här hi-hat på huvudet och vet, en trumma på under fötterna. Så är ju många av de här, alltså så här, jätteduktiga på att skapa innehåll, man kan paketera en produkt och få ut den till sin målgrupp, man kan hitta nya sätt att göra det på, man tar bilderna, man är själv med i bilderna, man skriver copyn, man delar med sig, man bygger relationer med andra. Alltså de här människorna, alltså många är ju fantastiska. Ja. Och värda att liksom att det ska vara riktigt business. Och kämpa ju för att det ska anses som en riktig business.
Men.
Här vill jag komma till
men. Det kommer ett men här nu.
Nu har jag liksom byggt upp det så här. Ja, men det som jag tycker är så himla spännande är att så fort någon klagar på någon annan, alltså typ så här, det där tycker inte jag var okej, eller nu har du sålt ut dig själv, eller nu säger du att det är hållbart fast det inte är det. Har man någon invändning, eller då är man ofeministisk för att man inte hjälper alla andra kvinnor framåt. Det är en del. Och sen en annan del som jag tycker se är att man i allmänhet, när det blåser om en och man tar felaktiga beslut, då är man inte en företagare längre. Utan då är man bara men det är ju bara jag och Isabelle som är ensam och sitter på min kammare och gör det här innehållet. Så här, varför ska jag ha ansvar för det här? Då vill man plötsligt inte se sig som den företagare eller den businessmogulen som man faktiskt kanske är. Vilket också blir ganska konstigt och lite märkligt kan jag tycka. För då helt plötsligt är det som att man är helt så här mähäj och inte så här fattar spelreglerna. Och det här tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Har du någon tanke på det?
Ja, men jag tänker så här att det är ju en... det sker ju en maktförskjutning. Alltså det är mycket som är i luften här där det är liksom oklara spelregler egentligen. Alltså eftersom inte det traditionella har sett på de här som att man kan ta dem på allvar riktigt, men nu kanske börjar göra det, då höjs ju också rösterna för att börja syna egentligen vad det är som händer. Det kommer ju den här boken Badfluencers här för några månader sedan.
Just det.
Som är ju ett exempel på att journalister åtminstone börjar granska såna här saker som liksom osynliga samarbeten och vad är det för typ av världen man egentligen lyfter fram och vad är det för kultur som upprätthålls eller skapas eller så. Så jag tänker att den tiden är nog snart över där man inte längre behöver stå till ansvar. För jag tror att de börjar bli ganska hårt ansatta ifrån alla möjliga olika håll. För det finns ju också exempel på influencers nu som så här går ut och säger att nu slutar jag göra det här. Jag tänker inte skriva mitt privatliv längre, till exempel, som någon gjorde för ett par veckor sedan. Jag tänker bara skriva om de här sakerna. Så att man börjar hitta liksom sina, var ens gränser går någonstans. Och börjar kanske långsamt förstå vilken makt man har. Men sen tänker jag på en annan sak också utifrån de som företagare och på vilket sätt de faktiskt lyfts fram. I sitt företagande så att säga så blir de här, alltså de här förebilderna då, eller influencersarna, de upprätthåller ju allt det dåliga med vad så här, kapitalismen har skapat och konsumtionskultur och alla de sakerna. Och på så sätt så blir de nu då lite kvinnliga motsvarigheter bara till männen i kostym som vi redan har tröttnat på. Alltså i ord, i bild och nu tänker jag på i berättandet av deras historier och i hur kanske då traditionell media har börjat lyfta deras framgång. Och så stryker ju de strukturen med hårs genom att liksom bli mer traditionella i hur de porträtteras. Och jag kan väl bara så här allmänt känna att det finns inte så mycket revolutionärt eller spännande i den liksom så här, feministiska, om man ska se på det så, rörelsen. Alltså jag är ganska ointresserad faktiskt av vad de upprätthåller och gör. Och alltså för egen del ganska ointresserad av den typen av produkter som de också säljer. Ja, man kan titta på det utifrån ett feministiskt perspektiv, man kan titta på det utifrån ett maktperspektiv, man kan titta på det så här utifrån hur verkligheten ser ut idag. Men på det stora hela så liksom, vad fan, vi behöver inte mer av det här. Jag är intresserad av, alltså jag skulle vilja se fler hållbarhetsinfluencers, alltså så här, som talar om och berättar och visar sina liv utifrån hur man kan tänka annorlunda och skita i liksom vissa av de här sakerna som de här upprätthåller.
Men det är ju framförallt intressant tycker jag just om det är skönhet, det är kläder. Och kläder igen är ju den näst mest typ smutsigaste industrin i världen. Som folk inte riktigt har fattat än tror jag. Och hur mycket vi shoppar. Och det är inredning som också har ju gått berserk. Men även att man på något sätt... Det handlar hela tiden om att upprätthålla den här ytan. Och då blir det ju på något sätt att man går patriarkatets vägar igen. För att du fortsätter att prata om yta och det här perfekta hemmet. Och hur vi ska se ut och så vidare och så vidare. Alltså så.
Ja, och kapitalets ärenden. Därför att du också hjälper till att greenwasha en massa saker. Och kläder. Precis. Och så vidare. Som egentligen inte alls är särskilt hållbara. Men på grund av att du låtsas som att det är det så blir det det.
Ja. Och sen finns det ju massa människor som emellan det här berättar om sina sjukdomar, medberoenden, uppbrott från pojkvänner, flickvänner och så vidare. Som är ju liksom de här härliga historierna emellan. Men börjar man titta på dem och zoomar ut lite mer och mer, så är det ju inte mer. Alltså då är det som nutidens L-tidningar. Där finns det ju också snaskiga, eller liksom snaskiga, men mer såna här personliga berättelser varvat med vad du kan köpa. Men så mycket går runt och handlar om konsumtion på olika sätt. Även om det är second hand-konsumtion som ibland också bidrar till mer konsumtion. Och upprätthållandet av någon slags livsstil. Och många, som du skrev här, att det är flera som har gått ut på senare tiden och skrivit att jag vill inte vara del, jag liksom delar med mig lite mindre av det personliga numera. För att jag känner att det blir mycket bättre, för att annars så tillför människor mig att jag ska vara någon slags role model för alla möjliga saker i samhället. Och det vill inte jag, även om jag har den positionen. Så jag ska bara dela med mig av härliga, fina grejer runt omkring mig. Och det mer eller mindre har jag läst på flera olika bloggar. Att det här ska vara som ett eget härligt litet universum var man kan hämta inspiration. Men då är det lite så här, ja, ja, men sluta blogga då.
Alltså, då har så här, vi redan
eller så
L.
måste du ju
eller liksom.
Ja, då har vi redan L. Alltså så här, då gör du ju det för pengarna och då är du ett företag, och då kommer vi ju någonstans igen till så här, att vi har börjat titta på företag som kompisar. Vilket är ju en annan sån här grej som är nu, att vi nästan, som till exempel när jag har ju varit lite ute efter så här greenwashing spåret senaste tiden och håller på mycket med det. Och det handlar ju om att man inte följer lagen, och att de som faktiskt, för mig handlar det väldigt mycket om att de som faktiskt gör rätt ska ha en chans att kunna göra rätt. Och att de som gör jättemycket fel inte ska kunna liksom säga att det de gör är bra. Det handlar ju inte om att de har tagit vissa steg som kanske är bra, bättre än vad de har gjort förut. Det tycker jag är väl jättebra, men man gör fortfarande, för det mesta man gör är fortfarande dåligt. Krånglade jag till
det? Men precis, och anledningen till varför företagen vill vara ens kompis, det är därför att de som är influencers, det är det som har varit vägen in till deras framgång. Så jag tänker också att de här, jag tänker att de här nu som säger att de inte ska vara privata längre. Jag tror de gör sig själva en stor otjänst. Därför att det är ju det privata som har varit den stora ingången till det hela. Alltså det är ju det privata och det mellanmänskliga och relationella som har gjort att de blir intressanta. För annars är de ju som vilken tidning som helst som bara berättar om vad det finns för snygga saker. Och det är på grund av att det har varit
en it-girl som...
Ja, men det är på grund av att de har varit så framgångsrika med det relationella som företag också nu vill bli relationella. Därför att de börjar utforska liksom det. Och man tänker och tror att det är vägen in till framförallt kvinnors konsumtion. Vilket de ju kanske har rätt i.
Ja, och då säljer de ju mer annonser och de behöver inte prata om sitt privatliv, vilket känns lite bättre, och de blir lite som it-girls, bara fyrton som kan förmedla en viss stil, en viss smak och paketera det väl. Men då tycker jag ännu mer att man kan se dem som företag. Och det var det jag menar med greenwash, att många tycker så här, men nu när ni håller på och greenwashar, tycker nästan synd om företagen. Jag är så här, de är där för att tjäna pengar. Men då är det ju inte, då är det ju samma sak för många av de här influenserna också. Då gör de det ju bara för pengarna. Men man gömmer sig lite bakom att det är bara jag i mitt lilla företag och jag är den här personliga bloggaren. Och det är ju så. Jag vet att det är svårt. Jag är ju också lite av ett så här personligt varumärke. Och man sitter hemma och jobbar. Man känner sig ganska ensam och så vidare. Men man måste ju för fan också inse sin makt. Och det är väl det man vill genom att vara en influencer. Ja, men jag når så här och så här många. Annars får man väl sluta eller göra någonting annat. Då gör man det ju för en vinningsskull. Men då är man ju ett företag som man någonstans har velat kräva från första början. Och vad spär det på då? Det måste man ju också tänka på i nästa steg. Alltså så här, vad har man för inflytande med? Jag kan skriva att jag har köpt den här tröjan eller den här tröjan var fin. Men jag skriver ju inte att du behöver köpa den. Det är upp till var och en. Ja, men du spär ju på hela tiden att vi måste förnya oss. Att vi måste ha någonting nytt. Att det finns nya fina saker. Och det är ju otroligt svårt att stå emot. En annan influencer som jag tycker, eller influencer, någon som jag tycker är fantastisk att följa, är ju Amanda Lenius på Instagram, som pratar om skönhetsnormer och sexualisering i reklam och så vidare. Så hon gjorde ju någon uträkning, och jag tyckte inte att hon, när hon skrev ner hur mycket pengar hon la per månad eller per år på skönhet, alltså krämer, klippa sig, färga håret kanske, och det kändes inte som hon var någon sån här extrem, du vet, med 25 krämer i garderoben, eller vad heter det, skönhetslådan. Men hon hade räknat då på, hon hade investerat de här pengarna i fonder istället, som kanske killar gör, för att de inte lägger samma pengar på skönhet som vi har liksom fått för oss att vi ska göra. Då hade hon med 7% avkastning haft så 8 miljoner idag.
Oh, jäklar.
Och sen kan jag ju känna ibland också att så här, jag är ganska glad ibland att jag är tjej och kan sminka mig och liksom, liksom ändra utseende och så vidare. Det är ju ganska lätt att säga så här, om jag ska aldrig äta semlor mer och så kommer jag ha 8 miljoner typ, som i mitt fall.
Eller sluta röka tänkte jag på, det är en sån grej som man ofta säger, att om du slutar röka så lägger du de pengarna på någonting annat, så får du det här. Så det blir ju aldrig så ändå, men jag förstår poängen. Mycket pengar.
Ja, men det är ändå intressant att se vad de normerna gör med oss. Och hur vi på något sätt har lurat oss, tycker jag då, med den här influencersvärlden, så att det är så här powerkvinnor som har
eftersträvansvärt och
tjänar saker och precis, så vidare, och eftersträvansvärt, och vi får se dem i så här reality-tv-program, och där kan någon stå och säga, jag har en hel hög med massa räkningar och grejer här, jag läser aldrig min post och jag vet inte hur man bygger ihop en IKEA-möbel och så här. Då är det liksom lite så här fördummande, fast man är så här, du är ju värsta business ladyn, kom igen nu. Vadå, varför ska du gå och spela på att du är korkad på något sätt? Alltså, nej, det är för mig lite ofattbart.
Jag har funderat lite grann också på det här relationella de senaste dagarna. Eftersom jag har bott på Clubhouse då här sen vi pratade sist. Så har det varit så otroligt slående hur samtalen har olika innehåll beroende på om det är män som pratar med varandra eller det är kvinnor som pratar med varandra. Det har varit en del såna här grupper med influencers som pratar om olika saker, eller grupper där man pratar om relationer, eller där man pratar om skvaller eller skandaler överhuvudtaget. Och sen så har du de här rummen där många män vistas i, eller där framförallt många män pratar, som handlar väldigt mycket om så här, att förstå Clubhouse och förstå vad det har för värde. Förstå hur man kan använda sig av det här och så vidare. Så jag har tänkt jättemycket på det, återigen liksom kopplat till mig hjärna och det rationella, eller hjärta och känsla. För det var till och med så här att det var en kille som jag tror var någon sorts moderat politiker. Han startade en grupp där frågan var, varför bryr ni er om vad influencers gör? För han kunde inte förstå hur man ens kunde vara intresserad av en skandal eller människors liv. Och då satt jag så här nästan klockade vad det var för typ av ord han använde i sin argumentation när han skulle förklara varför han inte förstod det här. Och han använde så här ord som, det var tidstjuv, det var inte effektivt. Det han ville ha ut av de här samtalen, det var ju liksom vilka resurser som han kunde få ut. Alltså vad han kunde ha, vilka människor han kunde använda för att själv kunna ta sig fram. Liksom. Det handlade om att producera och så vidare. Alltså det var bara så här logik. Och så försökte några kvinnor då förklara det här med att relatera till någon annan och att förstå vad de har för utmaningar och problem och så vidare. Då tänkte jag, det är inte alltid man bryter in i de här rummen, men jag hade velat bryta in och säga att det faktiskt är en väldigt stor skillnad mellan en intellektuell förståelse av någonting och en upplevelse av någonting. Och alltså, man kan uppleva det relationella ju genom att det är känslor som lever och spelar, och man kan Alltså skvaller till exempel, som många håller på med i de här rummen. Det är ju någonting som är djupt mänskligt, som vi har hållit på med hur länge som helst. Som vi gör för att vi är nyfikna, för att vi är intresserade av hur det är att leva. Alltså vi vill förstå hur andra hanterar problem och liksom hur de gör. Och särskilt också när det är så mycket så nya ämnen. Det är en ny verklighet, det är ett nytt, det är så mycket nya saker som händer. Ja, men då vill man ju höra hur människorna i frontlinjen förhåller sig till de här sakerna. Så, och det är verkligen på en helt annan nivå än att så här, rationellt försöka förstå vad det är som händer. Och så jag tänkte liksom kopplat till honom där, att han kanske inte, det kanske inte ens går att förstå. Man måste uppleva det. Alltså man måste ha med sig hjärtat i den typen av samtal eller förståelse, alltså också så här förståelse för vad en platonisk relation till en influencer gör med en som person. Alltså det här att nästan känna att det är ens vän och vägledare i livet, ens fyr liksom, kring hur man ska tänka eller relatera kring vissa frågor.
Mm.
Alltså att det kanske inte går att förstå intellektuellt.
Ja, men där igen är vi väl drillade, tänker jag, sen vi var barn. Alltså jag tyckte det blev så uppenbart, eftersom jag har både en dotter och en son, hur alla tecknade program som var lite tjejigt kodade handlade om relationer. Mm. Me and my buddies och vi, och hon blev ledsen för att jag gjorde det här, och då gjorde jag det här, och då tänkte vi så här. Medans de killiga tecknade filmerna, och det är inte så att jag så här, åh han är kille, då måste han bara titta på det, men han drogs ju åt ett visst håll av olika anledningar. Det var ju bara skjuta sjuka, det var allt de sa. De kunde hålla på liksom i typ 30 minuter, så kunde det bara vara så, du vet, så man bara, och så switchar man över igen till, vet, ja, liksom Lotta Kanin typ, eller vad den skjutsinnan heter, Greta Gris, som var så här, åh är du ledsen, vad kan jag hjälpa dig med någonting, jag går och hämtar din mamma. Alltså, och så drillas vi sådär, alltså så här, och det är ju böcker, det är ju alltså att vi ska tänka på andra är ju någonting som är, och jag har verkligen försökt liksom titta på mina barn och hur de agerat med andra runt omkring och hur de agerar. Och hur tjejerna gör runt min son i deras klass. Och hur de sätter agendan och hur det liksom fortgår på något sätt. Och jag tänker att det håller i sig. Och sen finns det ju många så här myter. Jag var inne i något rum när de pratade om det här. Att det finns, känns som att det kanske är en myt men samtidigt inte. Eller att det håller på att ändras där med att kvinnor inte hjälper varandra. Men samma sak är det ju typ att så här, det är alltid bara tjejer som skvallrar. Mm. Alltså jag tycker att de värsta skvallrarna kommer faktiskt från killar. Mm. Men det är precis som att det är på ett annat sätt. Då är det mer som statement. Mm. Alltså så här, har du hört? Det här, ja, och det här, det där och det här. Och så går man vidare. Medan tjejer kanske är mer så här, ja.
Men det där är ju till och med, det kom en bok för, det är ganska länge sedan, som handlar just om skvaller. Och där vill jag minnas att det faktiskt var så att kvinnor skvallrar i huvudsak om personer och relationer, och män skvallrar om saker och händelser. Så vi är alla lika liksom ivriga att prata om när någonting sjukt har hänt liksom, eller så. Och sen handlar ju skvaller också om makt, så att man vill prata om dem som är över en. Alltså det är aldrig någon, man skvallrar inte om dem som är ointressanta, utan alla har blicken uppåt på något sätt. Och eftersom kvinnor har traditionellt sett haft mindre makt i samhället, så kan det vara så att kvinnor har skvallrat mer än män också.
Mycket intressant.
Men du, vi kanske ska stanna där idag. Mm.
Ja, jag tänker det. Tack för idag. Måste in på Clubhouse igen.
Ja, precis.
Tack för idag.
Tack Isabel, vi hörs snart igen.
Och som sagt, ni där ute, kom gärna med kommentarer, och det kan vara hemligt eller på Clubhouse eller så vidare till oss, så vi får en liten konversation.
Yes. Hejdå! Upp ingen vila. Jag vill se hela fucking stället vinna. Alla mina tjejer vid min sida. Hela truppen tia, de är fina. Yeah. 50k bara får vara här inne. Dribbla upp om jag ens tackar micken. Dubbla upp innan vi ska droppa singen. Så den slår rätt när hon droppar DJ'en. Det är så Ice cold check with the OG flow. No MC, like bars and all.
ringer mig, tror du bara vill.